Hjärtinnerligt välkomna till det här som är det 11:e avsnittet under den 4:e säsongen av podden Lillhelgs mål. Jag heter Jim Lagerlöf.
Säger du med utsträckta händer?
Ja, så är det. Du heter Linus Forsberg.
Säger jag med knäppta händer.
Och vi sitter i, ja visst, vi sitter här vid ett runt bord i ditt egenhändiga, nej det säger man inte, men ditt kök i alla fall.
Jo, precis. Brukar sitta,
så är det dags. Och det är onsdag, lill-lördag, där har namnet Lillhelgsmål. Om ni inte har listat ut den rebusen, jag vet inte. Ja. Och ja du, Linus Forsberg, hur är läget?
Ja, men det är väldigt bra. Jag ska inte säga det här.
Nej.
Innan du kom hit ja. Så lyssnade jag på en jullåt.
En jullåt, ja. Det märktes nästan på dig. Nej. Du sa det när jag kom in i trapphuset och så sa jag så här, hur är läget, som jag alltid säger då. Så när jag frågar alltid hur läget är, och då sa du, du har haft en kanonvecka.
Jo, ja, men det har jag också haft.
Men det hade ingenting med den här jullåten.
Nej, precis. Utan men det har gått jättebra med studierna. Första halvan av hösten blev... Märkte jag, sa ju det när vi började spela in den här säsongen, att jag skulle läsa 200%
mycket
den här terminen.
Mm.
Problemet, eller möjligheten, det beror väl på vad man tänker, det var att de där 200% gick så snabbt.
Ja, ja.
Så att jag satt där ganska liksom, men typ i början av oktober.
Ja.
Och bara så här, men nu har jag inget att göra. Så då var jag tvungen att flytta över den av kursen jag skulle läsa i andra halvan. Så att första halvan hamnade på 300%, men det gör att andra halvan nu på 150%.
Ja. Ja.
Så att det är inte att jag har lagt in en kurs jag inte skulle läsa, utan jag...
Du hade chans att flytta om lite grann.
Ja, men precis. Ja. Tänkte, men jag har inget att göra nu, och då kan jag få det betydligt lugnare sen.
Vad intressant.
Men det är jättekonstigt. Så här, 300%, det låter som att jag är död.
Ja, det kan ju också säga en del om svenska högskolesystemet, så att det, att det är möjligt. Men eller hur?
Ja, det brukar jag säga, att det här med att läsa heltid, det är verkligen en social konstruktion. Någon har hittat på att du ska hinna, på en vecka hinner du läsa, jag vet inte, 80 sidor. Jag bara,
alltså det är ju verkligen från kurs till kurs. Det finns ju, några få kurser har varit riktiga heltidsstudier tycker jag. När jag läste grekiska var det så till exempel. Jag tänker att de som kanske läste naturvetenskap eller till ingenjör eller så, där är det på riktigt. Men mycket humaniora är ju inte, det är ju inte heltid lika med heltid. Många kan ju jobba samtidigt, eller liksom som du gör, och plugga många fler procent, eller man löser det där. Men det där är väl liksom på något sätt en välbevarad hemlighet som alla känner till. Alla som pluggar i alla fall. Och jag menar, men jag tänkte också på det här med förväntningar. Om man tror så här, nu har jag väldigt mycket framför mig, så nu måste jag gå in och verkligen göra beta av grejer.
Ja, men det har jag haft. Jag har haft väldigt mycket disciplin.
Ja, just det. Det är väl väldigt bra, för då blir det så där att oj, nu hann jag med allt det här. Och det gick snabbare än vad jag trodde kanske ibland också. Det är ju väldigt skönt att gå, jag tycker om det. Gå upp tidigt, beta av, och så märker du sen att oj, vad skönt, nu kan jag ta det lugnare. Ja, det är om detta kanske. Vi är på väg in mot det 11:e kapitlet faktiskt.
Du höjde min förväntningsribba innan vi började spela in.
Ja.
Du kom in i rummet och sa, 11:e kapitlet. Nu blir det kul.
Nej, men du vet, nu är det ju passionshistorien som drar igång lite grann. Det blir påsk i Jerusalem. Så 11:e kapitlet handlar om att Jesus rider in i Jerusalem. Det börjar med det här att han ska ha en åsna.
Ja.
Herren behöver den. Det är väldigt kul. Jag gillar ju det när Jesus säger att Herren behöver en åsna. Det finns liksom olika dimensioner och det där. Man kan säga så här, Gud behöver dig, din åsna, så att säga. Alltså, han behöver en åsna. Det finns inget annat tillfälle när Jesus säger att han behöver någonting, men här säger han att han behöver en åsna. Det är på ett sätt hoppfullt för oss då, som är lite som åsnor ibland. Vi fattar ingenting, men vi får ändå vara med. Och när man tittar ibland på kyrkan, hur dåligt ledarskap det finns i kyrkan från och till på olika ställen eller genom historien, då kan man också tänka på det. Gud har användning för åsnor, verkar det som. Och att han vill ha det så på något sätt. Jag vet inte varför, men det verkar så i alla fall. Men sen så På vägen in i Jerusalem, förutom den här hyllningen som är välkänd och som vi firar när det blir palmsöndag, alltså veckan före påsk. Det gör ju ni också, men ni firar ju också vid första adventen.
Jo, precis.
Intåget i Jerusalem där.
Sjunger bereden väg för Herren.
Berg sjunken djup står upp.
Ja, visst. Han kommer han som fjärran.
Och det finns så många vackra salmer kopplat till det. Men nu inte, inte någon julstämning ännu. App, app, app och så vidare.
Ja, nej, men, och, steg för steg ska jag dra ner det.
Ja, men särskilt inte. Jag menar, det är ju en påsk. Det är så övertydligt påsktema. Och ändå har man gjort det. Man kan tycka, nej, vi tar det här. Vi kör det här julen också, va?
Ja. Okay. Det är som att vi äter sill på varje.
Ja, ja, men visst. Men då, det är intåget. Och folk är glada. Och Jesus ser ett fikonträd. Det här är en speciell berättelse. Men det förekommer, liksom, man kommer tillbaka till det här. Mm. Jesus ser ett fikonträd som inte ger någon frukt. Han är hungrig. Han säger, du ska inte ge någon mer. Eftersom det är så här, du ska aldrig mer ge frukt.
Mm.
Säger Jesus. Det kan man ju tycka är lite obsolet. Varför säger du det? Vad är grejen med det här? Jo, fikonträdet. Det är en symbolik. Ibland brukar man säga, Markus, han har inga symboler. Han är inte teolog. Han vill bara berätta hur det var. Men Stockholmsrösten kanske. Eller någon annan sån där... väldigt avslappnad röst. Och då
är Stockholmsrösten den rösten ofta tar till den där.
När man vill låta lite så här, det är ingen fara. Det är lite, jag vet inte om, det, om jag tänker vanheden, inte just vanheden, men vanhedens stilen. Det här liksom väldigt avslappnade. Det fixar sig, det är lysande, det ordnar sig, va? Det blir bra.
Jag har ju, och det är jättedumt med tanke på att min fästmö är skåning, men jag tar ofta till skåneröst när det är liksom någon som inte riktigt förstår eller någon som tänker fel.
Oj, oj, oj. Ja, okej, okej. Hur kan det låta? Nej, det vi tar inte.
Precis.
Spännande. Ni får föreställa er. I alla fall, Jesus säger det här om fikonträdet. Fikonträdet, det är en symbol för den judiska lagen. Mm. Och ni kommer ihåg att jag pratade om Moselag, eller vi pratade om Moselag i ett avsnitt för några veckor sedan här. Och här är, det här är verkligen en polemisk text. Markus låter i princip säga Jesus, den gamla lagtolkningen, den ska inte bära någon mer frukt. Det är det han säger. Men det, vi ska inte fästa oss vid det. Jesus går in i templet, rensar templet som vi kallar det för. Han kastar ut månglarna, de som säljer och köper saker och ting. Och så säger att detta ska vara ett bönens hus för alla folk. Det är, skulle jag säga, en absolut favoritberättelse.
Det har vi ju pratat om lite halvkopplat. Jag har ju, även om jag förstår varför, men jag har ju lite svårt kring när... Eller så här, jag har inte svårt med när en kyrka får bli museum, men när det får pågå museiverksamhet samtidigt som det firas mässa.
Ja, det har vi pratat om. Ja. Att man liksom sitter kanske i något kor och prästen eleverar hostian, och sen så går det förbi en guidegrupp liksom utanför.
Ja, eller folk som bara, kan ni se att, eller folk som bara liksom står där ute och pratar högt, man hör kamerablixt och allting. Så här, det skulle jag önska att någon bara kom och rev ut.
Ut med dem bara. Nej, men och det är visst.
Jag vet vad det är ju, såklart.
Det är lite som att man har inträdesavgifter till många kyrkor numera, ju både i Sverige men framförallt ute i Europa. Men då är det så
att
den som
är det många i Sverige? Jag vet att storkyrkan är Stockholm.
Fler och fler är det ju. Okay. Men absolut, det är inte lika mycket som ute i Europa. Det inte. Men då är det ju så här, vill du be, då får du gå in i det här lilla kapellet. Men vill du se kyrkan, som också är en väldigt vacker arkitektonisk plats och många fina konstverk, då måste du betala en avgift om det inte är liksom gudstjänsttid. Och det där är väl en utmaning också, kan man tycka, om det nu ska vara ett bönens hus för alla folk. Det är en sån otrolig, jag älskar att Jesus säger det, en sån ambitionsnivå väldigt hög. Nu säger han inte det i Markus, det här som jag ska säga nu då, för ett av mina favoritord all time high, det är ju när Jesus anknyter till tempelrensningen med orden, lidelsen för ditt hus har förtärt mig. Alltså, det är så otroligt viktigt för Jesus med templet, eller Guds hus, kyrkan. Att det är liksom därför han kan tänka sig att offra sitt liv, ge sitt liv. Lidelsen för ditt hus har förtärt mig. Jag älskar de orden och jag tycker det
är... Ja, de är starka.
Väldigt starka, ja. Men det säger han inte i Markus, så vi kan inte, tyvärr inte stanna upp i dem och prata om det. Tyvärr, nej. Utan vi får gå vidare. Sen kommer Jesus tillbaka till det här fikonträdet.
Ja.
Det är igen fikonträdet, och då ser de att det har, tyvärr, det har liksom... vad kan man säga, inte ruttnat, men det har liksom blivit
dött.
Ja. Och då blir lärjungarna väldigt förvånade, och Jesus väljer då att prata om tro. Att Jo, men ja, om man tror, då kan man förändra saker. Man kan flytta berg.
Mm.
Säg till det här berget, kasta dig i havet, och det ska göra det. Om du tror tillräckligt.
Men precis. Det är väl, det kanske inte är Marcus, men det är, han säger, tro stor som en senapskorn kan.
Precis, det anknyter ju också Jesus till. Men jag tror inte han säger det just i Marcus. Och han betonar det. Att ni måste tro på Gud. Och just det här, hur ska, då han kommer in på hur, vad man ska använda liksom det här med att tro till.
Mm.
Förlåt dem som ni har något otalt med innan ni ber. Då ska också er fader i himlen förlåta er.
Mm.
Och till sist, det avslutas
med. Det är en viktig med, princip också i, ja, i mässan med fridshälsningen.
Ja. Yes.
Så här, ja, men vi ska inte gå fram till nattvardsbord. Det knyter också an till det där. Just, ja, men har du något otalt med din broder, gå försonas.
Gå först, ja, ja, exakt. Det är jätteviktigt. Så bönen, både, den är liksom både vertikal och horisontell, om man får säga så.
Mm.
Betonar Jesus här. Låt oss komma tillbaka till bönen om en liten stund. Jag ska bara prata om det sista avsnittet, och det handlar om att några frågar, och det är väldigt en rolig historia nästan. De frågar så här: Jesus, varifrån har du fått din fullmakt?
Mm.
Det är liksom fariserna, vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har du gett dig den fullmakten? Och då säger Jesus så här: men jag har en fråga till er istället, svara på den, då ska jag säga vad jag har för, vad jag har för fullmakt. Dopet som Johannes döper med, kommer det från himlen eller från människor? Svara mig. Då funderar de vill inte riktigt svara. För det är liksom, det är två. Om de säger att det kommer från himlen, ja, då var det ju lite problematiskt att de kritiserade Johannes.
Mm.
Men om de säger nej, det kommer inte från himlen, då kommer man bli irriterad för Johannes var så populär.
Mm.
Nej, vi vet inte, säger de då. De vill inte svara.
Nej.
Vi vet inte. Det här liksom icke-svaret. Vi har ingen aning.
Ja,
de kanske säger, vad tycker du själv? Vad tror du själv?
Nej, men, ja, men det här. Det är bra svar, Jesus, men så här, jag gillar att titta på så här, partiledardebatterna som också är i riksdagen.
Ja.
Och de är ju tyvärr jätteofta så att någon går fram och ställer en fråga.
Mm, mm,
och, sen,
mm.
och det kan vara hur rak och tydligt som helst.
Ja.
Man känner, ge bara ett ja
eller
nej.
Är det så här eller så här?
Ja, men precis. Bara så här, vill du höja den här skatten?
Mm.
Och så börjar personen säga så här: du vill ju sänka den här skatten för
ja,
den här.
Ja, visst, bara, ja, visst, ja, men, ja, visst. Nu får du inte
ja,
svara på frågan.
Ja.
Samtidigt, man förstår ju ibland vissa frågor är svåra. Om någon frågar, har du slutat slå din fru?
Jo, precis.
Ja, nej, det har jag inte. Jaså. Så det blir svårt att svara på.
Precis.
Men då säger
jag Jesus, aldrig börjat.
Nej, men exakt. Nej. Och, men då, vi vet inte, säger de. Och då säger Jesus som ett svar. Och det här ska vara jätteroligt att säga så här: i så fall tänker inte jag heller säga vart jag har fått min fullmakt.
Mm.
Om inte ni tänker svara, så tänker inte jag heller göra det.
Ja,
ja, lite barnsligt nästan här.
Ja. En person jag läste med tidigare på Johan Lund, vi läser inte ihop varandra.
Nej.
Läser inte med varandra längre.
Nej.
Men den personen tyckte ju att liksom, det hon tyckte mest om Jesus,
mm,
det var hans retoriska förmåga.
Ja.
Hans svar på tal.
Mm. Men här är det inte, jag tycker här är det lite mera, jaha, om inte du gör det så tänker inte jag heller. Börja du, du får börja. Ja. Nej, men fast det kanske är så att i hans svar så finns det ett svar. Det vill säga, Johannes dopet kom från himlen och Jesu fullmakt kom från himlen.
Mm.
Men vi ska inte fastna i det, för jag vill prata om bön.
Ja.
Detta favorittema.
Mm.
Okej. Okay. Vad skulle du säga, Linus, när du ber? Om vi ska vara lite personliga.
Ja.
Vanligt förekommande teman. Har du något sånt? Något som du liksom ofta återkommer till?
Ja, men vi börjar med teman. Sen vill jag prata lite allmänt om.
Ja, kör.
Ja, men vi börjar med teman. Jag, så här, jag återkommer ofta till så här, tacka för det som varit.
Mm.
Det är nästan alltid så jag börjar mina böner. Med liksom ett tack.
Mm.
Jag ber ofta om så här, hälsa för mina nära och kära.
Mm.
I olika sammanhang.
Ja.
Jag, så här, det här är kanske inte riktigt ett tema utan mer en struktur. Men jag vill aldrig be mer för mig än jag ber för någon annan.
Mm.
I en bön.
Mm-hmm. Men jag tänker, när du säger det, tänker jag på hur lite jag ber för mina egna grejer.
Mm.
Alltså ibland behöver jag tänka på, just det, ska jag säga någonting om min egen situation också? Men det finns, det finns ofta hos mig någon sån här känsla av att liksom, om jag om jag säger vad jag önskar mig, eller när jag var barn tänkte jag så, om jag säger vad jag önskar mig, då kan jag vara säker på att jag inte kommer få det.
Mm.
Men så tänker jag ju såklart inte, rent intellektuellt tänker jag inte så.
Mm.
Men jag har liksom den känslan i magen ofta, om jag säger det. Det är ungefär som du vet det här, man ska blåsa ut ljus på födelsedagen.
Mm.
Men om man säger det högt, då ska man önska sig någonting. Och om man säger önskningen högt, då kan den inte slå in. Någon sån där skrockgrej. Och det där liksom, det finns lite grann hos mig. Så jag är ofta lite försiktig med att säga mina egna önskningar. Men det, Bibeln uppmuntrar ju det. Berätta alla era önskningar för Gud, det står det ju. Men okej, okay, ja, just det.
Ja, ja. Nej, men
det är mer för andra än för dig själv, ja.
Mm. Ja, men precis. Så, ibland kan jag ju liksom inkludera. Så här, men liksom, det är liksom min familj och då liksom... kan jag räkna in mig själv här, liksom att sen ska få må bra liksom kommande dygnet eller så.
Ja.
Men sen så är jag, men jag ber ofta om saker som folk nog skulle kunna säga det här är skitsaker, men som är liksom små viktiga stunder. Ja, men vi pratade om det att jag liksom pluggat väldigt mycket. En del i min aftonbön är ofta, men om jag har en plan för morgondagen, till exempel, om jag skulle vilja hinna läsa klart den här boken, så ber jag liksom att Gud ska vara liksom närvarande hos mig och ge mig liksom kraft och liksom fokus att ta mig igenom det här.
Mm.
Det kan vara en sån grej. Och det är egentligen en skitgrej. Gör jag inte det så hinner det övermorgon. Men,
just det.
Men när jag väl har gjort det, då ska jag, liksom, jag be för två saker som berör någon annan.
Ja, just det. Nej, men okej. Och det var någon som sa någon gång så här, stör inte Gud med en förkylning. Alltså, ungefär som apropå då skitsaker som du sa där, att vissa saker ska man inte ta upp Guds tid med. Men nu har väl Gud tid för allt och så vidare. Men det var ett intressant perspektiv att han tyckte att vissa saker är ingen idé att störa Gud med. En förkylning kan vi leva med. Liksom. Men det var intressant tycker jag. Men jag tänker ju på, för att texterna här då, det har ju varit Jesus är in och rensar templet så att det ska få bli ett bönens hus för alla.
Mm.
Det vill säga att det är viktigt för honom. Det är något väsentligt för honom att det finns en sån plats. Inte bara platsen, men att plats, tid och plats för bön. Ja. Det tycker Jesus är så viktigt att han liksom riskerar. Alltså han går in i ett läge där det är väldigt känsligt. Väldigt många människor är i Jerusalem nu. Alla kommer se honom. Han gör någonting som han egentligen inte har rätt att göra. Han är ju inte ansvarig för tempel, det som händer i templet. Utan han bara går in där och med en oxpiska slår ut eller som piskar ut människor som han inte tycker ska vara där inne. Så det är en väldigt, egentligen, väldigt speciell sak han gör. För att det här måste vara extremt viktigt för honom.
Mm.
Och sen pratar han också om bönens makt då. Och då kan man tänka, vad ska vi ta? Dels, det här är så jätteviktigt för Gud själv. Att det här, bön, plats för bön, tid för bön.
Mm.
Och sen också, det finns saker som hindrar bönen. Och det vet vi också. Jag tycker det finns jättemycket som hindrar bön. Men du ville säga något om bön i allmänhet, sa du förut.
Ja, nej, men jag har senaste halvåret hamnat i så många samtal. Och där jag inte riktigt, med full respekt för dem som, för att jag inte är dem och de inte är jag.
Mm.
Men så många som säger, men jag hittar inte tiden till att be.
Nej, tid är en sån grej.
Mm. Mm. Och jag kan inte riktigt relatera till det. För att jag tycker att, nej, men det är klart att om man tänker att bönen måste vara viss längd eller så.
Mm.
Ja, då kan det vara en process. Eller jag måste sitta framför ett altare eller så.
Mm.
Men jag börjar med något som jag i min vardag utöver. Liksom jag har min aftonbön, jag har min morgonbön. Men sen har jag också börjat med något som jag lite så här halvslarvigt kallar för pushnotisbön.
Mm.
Det är att så fort jag får en pushnotis, så ser jag det som en, nästan som att jag drar en lapp i en bönekorg. Bara så här, men då ska jag be 2-3 meningar kring det här.
Smart.
Och den bönen tar ju bara 5-10 sekunder.
Mm.
Och då tänker jag, vem har inte 5-10 sekunder? Om den ändå läser pushnotisen.
Nej.
Du kommer antagligen ändå i 5-10 sekunder tänka på det här. Låt den tanken formuleras till en bön istället.
Ja, jag hade var i Jönköping.
Mm.
Din hemtrakter.
Ja, precis.
Och pratade lite om bön med några söndagsskolelärare.
Mm.
Och då sa jag så här, många känner det. Jag ber för lite.
Mm.
Jag skulle vilja be mer.
Mm.
Och då brukar jag säga så här, men det är ju att man ber för mycket. Det tror jag att man inte känner så här, jag ber för mycket. Och då skrattar de till tröker. Då liksom fortsatte jag och sa, det är väl ingen som liksom går och biktar. Jag ber för mycket.
Mm.
Förlåt Gud för att jag ber så mycket. Och, men då var det en präst som satt med i kyrkoherden i Jönköping. Eller inte i Jönköping utan i Skövde. Mm. Kyrkoherden i Skövde. Satt med och han bara sa då, jo det har hänt. Jag tyckte det var så kul. Jag tyckte det var så, jaha, ja, okej. Okay. Så det finns människor som ber för mycket, okej. Okay. Men de flesta kanske ändå känner att jag skulle vilja be mer. Och det är faktiskt en fantastisk sak.
Mm.
Apropå temat nu då, de här veckorna. Intention, vill du be mer? Vilken bra grej.
Mm.
Vad jobbigt vad skönt att du inte vill be mindre.
Mm.
Vad skönt att du vill be mer. För om du vill det, vad är det som behöver liksom ryckas bort, lyftas bort, lyftas ut?
Mm.
Vad är det som Jesus faktiskt kommer till ett bönens hus för alla folk för din skull för att riva ut? Och kanske ganska våldsamt göra det.
Mm.
Han kanske behöver faktiskt ta itu med hårdhandskarna, någonting i ditt liv. Om du säger, jag hittar inte tid för bön. Jag kan bli lite provocerad av det och jag vill inte framstå som en superfrom person. Men jag tror ju på rutiner. Om man har svårt att hitta tid, som man säger, då behöver man fundera på, jag behöver i alla fall skaffa mig en rutin för detta.
Mm.
För det här är vitalt, väsentligt. Det går inte utan bön.
Ja, jag tänker just att man kan göra det på olika sätt och man får göra det på olika sätt under samma dag. Så ja. Jag har mina korta böner under dagen. Min morgonbön är ganska kort. Min aftonbön är ganska lång. Och den har både sina fasta moment. Saker jag ber kring exakt varje afton.
Mm.
Den har en fast början och fast slut.
Så har jag också min aftonbön faktiskt. Ja. Det är samma, nästan samma saker.
Ja, och sen i mitten där lägger jag in liksom var jag är nu i bönan.
Ja.
Och den kan ta en 5-10 minuter.
Just det.
Men under dagen, som sagt, det är liksom 5 sekunders bönor, 10 sekunders bönor. Ibland kan jag uppe.
Det är bra med som
jag försöker hinna med. Jag försöker hinna med en före vår eller vår fader.
Ja.
Då också.
Jag tycker också att när man har rosenkransen, då, det här bönverktyget, radbandet, då är det ju väldigt naturligt att man ber när man promenerar också. Att man skaffar rutiner som gör att det är liksom dörren till himlen hela tiden är lite grann på glänt. Att det inte blir en stor procedur. Det behöver inte vara, jag måste sitta just där, jag måste tända mitt ljus, jag måste ha min fåtölj, bla bla bla, jag måste vara på en viss plats, jag kan bara be när jag är där.
Jag måste ha tänkt ut den bästa formuleringen innan jag ber.
Det räcker att säga hej Gud.
Mm.
Eller något som var så fint som jag fick höra av en syster från Nigeria, en nunna från Nigeria som heter syster Veronica, som jag mötte för några veckor sedan. Och hon sa så här, för jag frågade henne, för jag vet ju att om man bor i kloster då ber man ju tidigare den.
Mm.
Salta salmerna, och det ska man göra bestämda tider varje dag, och vi hade haft liksom ett väldigt späckat program när vi såg, så då frågade jag henne, hur gör man när man bor i kloster, när man är i ett sånt här sammanhang, hur hinner man med sina böner? Och då tittade hon lite irriterat på mig, så hon blev lite så här, men du Jim, jag tänker inte så om bön, att det är någonting man ska hinna med. Nej, okej. Okay. För så är det ju för mig är det ju verkligen så. Jag känner ju, kan ju känna lite som Martin Luther, du vet. Lite som Martin Luther. Han blev ju stressad kring sin bön. Oj, jag har inte hunnit be alla de här bönerna. Oj, jag får sitta i cellen hela kvällen, hela natten och bara be i kapp.
Mm.
Jag kan känna igen lite, inte mycket, lite av det. Att jag vill inte ha gått och lagt. Ungefär så här, innan man går och lägger sig borstar man tänderna. Man gör vissa rutiner. Har man det som en rutin, då vill man inte missa den. Så är det. Men den här systern, hon bara kraschade, hon bara liksom, vad kan man säga, slog det där i kras för mig. Och så sa hon så här, bön är, det är så mycket mer än vad du tror, Jim.
Mm.
Det handlar inte om att du ska prata en viss stund eller att du ska säga saker. Det handlar om att när du gör någonting helhjärtat, varje gång du gör någonting gott helhjärtat, då ber du.
Mm.
Och för mig var det så här att allting bara rasade ihop. Jaha, okej, kan man tänka så? Så det var väldigt nyttigt för mig.
Ja, men verkligen.
Och lite jobbigt.
Ja, men jag tror just vi, det har vi nog varit inne på, men så här, sänka trösklarna kring bön. Jag har tagit vidare ett tips som du gav mig. Jag minns inte om det var i podden eller i något av våra egna samtal.
Mm.
Men det var att i en bön så här, bara nämna 10 namn.
Ja, just det. Ja, det gör jag ju ofta. Namn så här.
Och sen så, jag tror att du sa ändå att man bara skulle nämna, men jag brukar också lägga till så här, liksom, Gud, jag ber för det du vet att de har i sina liv.
Mm. Ja, ja.
Sen vet inte jag egentligen då vad det är jag har bett för, men
nej.
I så.
Det, åh, det var ju så här, du vet, det var, jag pratade med någon, det var länge sedan, det är säkert 10 år.
Och det är också kul, ska jag,
ja. Ja. Säg.
Ja. Men någon gång när jag började med det där, mm. så tänkte jag först, men det finns några givna personer som
mm.
Så var det en gång jag bad, och det var så kommit namn till mig som jag inte alls hade tänkt på.
Mm.
Och så jag kände, men då måste jag be för det här.
Just det.
Och sen fick jag höra liksom så här, bara typ 2-3 dagar senare, att så här, den här har fått ett jobb som den sökte.
Ja, tänk, det är ju helt fantastiskt. Bra, nej, men man måste också lyssna i bönen. Det är också mm. en viktig sak apropå det då. Det är vi ju inte, vi är redo att lyssna 5 sekunder. Men mm. låt säga, lyssna 5 minuter.
Mm.
Lyssna 5 minuter. Det kan vara en utmaning. Det kan kanske är veckans tips då. Lyssna i 5 minuter istället för 5 sekunder. Om du har det. Det har, ja, men jag har inte tid. Nej, okej. Okay. Men det var inte det jag skulle säga. Utan jag mötte någon som jag pratade med. Det är säkert 10 år sedan. Och jag frågade den personen så här. Om jag ber för någon som egentligen inte behöver min bön.
Mm.
Vad, om det nu. Det kanske är ett fingrat exempel. Men. Jag tänkte liksom väldigt teoretiskt. Om jag ber för någonting som egentligen inte behövs bes för, vad händer då? Och då sa han så här, men då tar Gud din goda intention och använder den där den behövs.
Mm.
Och jag gillade det sättet att tänka väldigt mycket.
Det är väldigt bra.
Jag vet inte hur det fungerar rent tekniskt för Gud. Men jag gillar att han liksom, men då använder jag din fina bön här, Jim. Det som du bad av hjärtat kanske.
Mm.
Och så tar vi den hit bort. Här behövs det lite. Det var som någon kardinal i Köln.
Jag fick framför mig bara en så här. Det är absolut som att börja prata tekniskt.
Ja.
Fick en bild av hur din bön blev som en liten karamell.
Ja.
Som du tänkte att Gud skulle lägga ner i den här personens godispåse. Men sen så lägger Gud det i en annan skål.
Ja, ja, ja.
Sån som verkligen ville ha
karamell. Men det var
en inre bild.
Precis.
Det var röd karamell.
Ja, men det passar jättebra. Det var en kardinal i Köln som sa så här. Jag har bett om kallelser, så mycket prästkallelser. Och vi får nästan inga prästkallelser här i Tyskland. Men i Nigeria får de hur många som helst.
Mm.
Då tänkte jag på det där att ja, Gud gör ju som han vill.
Oh.
Till sist. Men han liksom, tack för bönen. Den här goda energin, den här positiva tanken, den har jag användning för i min plan som jag jobbar med här.
Mm.
I mitt husbygge. Han har ju andra planer än vi, det står ju väldigt tydligt.
Oh.
Men okej. Okay. Vi skulle kunna prata väldigt mycket mer om bön.
Mm.
Det som jag ändå vill inskärpa här, Jesus vill göra rum för bön. Så låt honom det. Låt honom komma in. Säg till honom så här. Kom in Jesus och rensa ur. Så att det blir plats för bön. I mitt tempel. Liksom, i det som är hjärtats tempel. I mitt. För vår kropp är ju ett tempel. Säger Paulus. Så kom in Gud i min kropp. Rensa ur. Tarmsköljning eller motsvarande. Så att jag får mer tid för bön.
Jag minns att vi några få gånger. Jättebra tips. Några få gånger har vi gett lite boktips i den här podden.
Mm.
Och jag läste en bok. Det här kommer kanske. Jag ska inte säga att det bara riktar sig till halva lyssnarkretsen. Den kan vara relevant för båda.
Mm.
Jag läste en avhandling som heter Bönen i Helige Andes tempel. Jag tror Thomas Appelqvist tror han heter.
Ja.
Den handlar om Martin Luthers böneteologi.
Ja, okay.
Jag tyckte den var fantastiskt välskriven. Och så här, men sammanfattade ett brett material om liksom, Luthers skriva om bönen. Luthers genomgång av Herrens bön.
Mm.
Och jag blev så glad när jag läste den. För att jag kände att det gav vissa nya infallsvinklar på bönen. Så att,
jag tycker det är jättefint att Martin Luther använder om Jungfru Maria, så säger han hon går i den helige andes skola.
Mm.
Jag tycker det begreppet är väldigt livgivande.
Ja, men precis. I Marias lovsång.
Ja, exakt. Han skriver det i den boken.
Den har också läst
i
den.
Ja. Ja.
Men just bönen i helige andes tempel.
Ja, fint.
Thomas tror han heter föran. Appelqvist.
Appelqvist. Jättebra. Ja.
Har vi någon sång på bön?
Ja, det har vi. Det finns en sång som heter Lär mig att bedja av hjärtat. Känner du till den?
Jag tror jag har hört den, men jag kommer inte på den. Men jag kan nog haka på.
Ja, men då tar vi den.
Mm. Okay.
Lär mig att bedja av hjärtat. Inte i afton, men nu. Lär mig att göra din vilja. Inte i morgon, men nu. Vi hörs om en vecka.
Fram tills dess får vi be.
Det gör vi. Hej då!